Äntligen söndag.
Ja.
Och du är också här.
Ja, men det är jag. Jag är här och du är här.
Har du också ställt klockan på 8 för att kunna få höra vad som sägas skall?
Nej. Jag är oftast uppe vid den tiden ändå.
Ja, just det. Du är ju sån. Det är ju inte jag om jag inte måste.
Mm. Jag är uppe före tuppen.
Jag ställer bara klockan på söndagar.
Ja. Okej, du menar så. Jaha, så vad hände klockan 8 nu i morse då?
Nu i morse klockan 8 så släpptes det ett nytt avsnitt av podden.
För en bättre värld.
En tanke i taget.
Ja, med, vad heter hon? Hon heter...
Shane.
Hans dotter, ja just det. Och...
Lasse. Lord.
Lord Lasse, Lasse. X. X. Så heter just han, ja. Mm-hmm. Kul kille.
Snygg tjej.
Gulligt sagt. Ska vi ta bara såna här one-liners nu? Jag har faktiskt en lite längre tanke som jag tänkte prata om idag.
Låt oss höra.
Ja, jag tänkte bort med allt dravel och så påt bara. Mm. Jo, jag har ett ordspråk som jag tänkte så här. Det lyder. En törstande tar det vatten som erbjuds. Den som bär med sig eget slipper frestas.
Oj, den måste jag smälta.
Ja, då tänker jag ju så här. Det är ju någonting som gör att man kommer på någonting som... Det är ju inte bara plopp och så ploppar det ner ett ordspråk i huvudet på en, eller hur? Så det är ju en väg dit. Och där och då, jag har ju skrivit de här under åren, så jag vet ju inte exakt hur jag tänkte den gången. Men det är ju framförallt det här med att man måste komma fram till exempel, att tycka om sig själv. Mm. För att inte bara, jag beundrar den där människan så mycket så jag måste bli likadan. Och så blir man en dålig kopia av någon annan till exempel. Mm. Eller att man ska inte gå och handla när man är hungrig. Eller shoppa kärlek när man är... Ja, nu var det konstigt. Nu kommer jag inte ihåg hela det uttrycket. Men det är ju just det där att... när man saknar något, det är ju inte då man egentligen ska ut och leta, utan man ska egentligen ha det själv för att vara mottaglig för rätt sak. Det kan så lätt bli fel. Mm. Lite sådana tankar låg bakom när jag tänkte de där orden. Så...
Just det.
Vad tänker du själv när du...
Ja, men jag köper det där första du sa om influeras av andra, se upp till andra. Och så. Visst finns det människor som har saker som jag tycker att jag saknar som jag vill ha. Och det är viktigt med inspirationskällor. Ett populärt ord nu är ju influencers. Och det är väl det handlar om, att låta sig influeras av de som man tycker har gått före, inte att bli en kopia av dem. Att få idéer, helst vidareutveckla idéerna till och med. Tillföra något nytt, ta saker vidare. Så.
Och visserligen är det ju lättare att gå på en stig som redan någon har trampat på tidigare, men... Det är ändå viktigt att hitta nya vägar.
Mm. Ja, men det är det. Det är så man utvecklas. Absolut. Mm.
För den ena sidan är ju till exempel att man omger sig med människor som kan mer och är intelligentare än man själv. För det gör ju att man stimuleras av att gå vidare och lära sig mer och också vidga sina vyer på många olika sätt, tänker jag.
Så är det ju. Det är inte så roligt att spela schack med någon som man alltid vinner över.
Jo. Ja, vi har aldrig börjat spela schack som vi tänkte göra. Vi får väl göra det då, får vi se hur det går. Nej, för jag tänker när jag var i tonåren, då var det väldigt mycket så här tankar. För jag var en tjej med taskig självkänsla när jag var i den åldern. Jag började väl hämta hem någonting där, men det var fortfarande så att jag kunde... Åh, jag önskar jag såg ut som hon. Åh, jag önskar jag var som den. Åh, jag önskar jag kunde göra det och det och det. Det var ju verkligen en saknad, vilket gjorde också att jag gick ju inte mina egna vägar. Mm. Så det var ju verkligen... Jag törstade efter att må bra. Mm. Jag törstade efter att kunna någonting som jag inte såg själv hos mig. Att bli någon annan egentligen, ärligt talat. Det var väl lite grann det.
Men så tror jag det är för alla i den åldern.
I alla fall är det nog väldigt vanligt.
Ja, det tror jag. Och det är ju inte så konstigt, för att man är ju på något sätt ett tomt ark. Man måste få inspiration från andra. Och det är ett sätt man testar olika vägar, och man är nyfiken på olika människor, vad de har gjort och vad de har åstadkommit. Och...
Ja, det är ju den bra sidan av det hela. Mm. Men det är också lätt att gå vilse, och det är det jag är lite rädd för. Så det var nog det jag ville säga med det där ordspråket.
Ja, det är sant. Det är viktigt. Och ja, men jag har nu faktiskt alltid tänkt så på något vis.
Hur menar du?
Att jag har försökt skapa mig en egen personlighet ändå. Mm. Jag har ju varit väldigt, väldigt sökande. Och jag har verkligen behövt influenser av andra. Och jag har besökt en otal mängd olika föreningar och så. Mm. Men det är faktiskt väldigt få ställen där jag har varit medlem. Mm. Och det beror på att det har alltid funnits någonting som jag inte kunde hålla med om. Alltså jag har aldrig lyckats köpa ett helt koncept.
Du är alltså lite obstinat, precis som jag då?
Ja, men det är jag. Jag är väldigt obstinat mot dogmatism och så. Och jag har svårt att förstå människor som måste slå upp i en bok för att svara på vad de tycker.
Ja, men där har du det igen då. Det är ju så också extremt viktigt vilka du omger dig med som influencer, som du säger, ett vanligt begrepp idag, eller de som influerar dig överhuvudtaget.
Så är det.
Vad är det för förebilder vi har? Det är ju extremt viktigt att ha bra förebilder när man växer upp.
Ja, och tyvärr i den åldern så är det ju lite, handlar det ju lite om vad som erbjuds, så att säga. Man försöker skapa sig en identitet.
Mm.
Och jag tror ju att alla de här, ja men från skinheads till hiphoppare och revmänniskor eller vad det nu är för någonting man söker sig till, ofta är en tillfällighet egentligen.
Tillfällighet för att?
För den tillfällighet i tiden, för att det handlar om vad som är trendigt just då, när man råkar födas helt enkelt. Men också vad för utbud som finns. Jag menar, i Stockholm så finns det ju ett oändligt utbud.
Mm.
Men i Ammenhög kanske det inte finns så många skinhead, så att man inte är så stor risk att man hamnar där.
Så kan det vara.
Däremot så finns det väldigt mycket folk som värnar om naturen och så. Och det är ju stor chans att man hamnar där.
Mm. Och då tänker jag ju på också, just om man tittar på förebilderna, vilka som ger den det som man bär med sig sen, apropå om man inte har vattnet med sig själv, alltså om man inte har den starka känslan eller kompassen eller moralen eller vad du nu vill, så tänker jag ju på de förebilder som man börjar med. Jag vet att jag tidigt hade, i min familj till exempel, så var det två personer som jag medvetet såg upp till, och den ena var min morfar, som jag upplevde som väldigt, väldigt viktig. För han var lugn och stabil, och precis som alla människor så hade ju han också sidor som jag upptäckte när jag blev lite äldre, att det gick ju inte att diskutera med honom om man hade olika åsikter.
Okay.
Nej, men i övrigt han var, jag upplevde honom som väldigt trygg, och han fanns alltid där.
Mm.
Och sen så hade jag en moster, har fortfarande en moster, som jag tydde mig oerhört mycket till. Det fanns flera saker, och sen är det, hon såg inte mig som barnet, kändes det som, utan vi kunde prata mycket, och det var också någon som lyssnade mycket. Och då tänker jag, de har ju skapat någonting i mig, att jag vill vara tillgänglig för de som är viktiga för mig, till exempel.
Mm.
Så det skapar ju någonting, vilka förebilder man har. Men det var de förebilder jag hade nära mig. Vad kände du själv? Att...
Ja, men det beror ju på att det fanns någonting hos dem som tilltalade dig.
Mm.
Från början. Så egentligen kommer det från dig. Och inte från dem.
Intressant.
Jag kan ju... Alltså, så här var det för mig i tonåren. Jag växte upp tillsammans, jag föddes i Eslöv. Och växte upp tillsammans i högstadiet med folk som hade avklippt jeansväst och skinnjacka och lyssnade på Status Quo och Creedence Clearwater Revival. Och på fredagarna så drack de en kvartor och så gick de på ett diskotek som hette Kampat Stilla och så kom de tillbaka på måndag morgonen med varsin blå tera.
Mm.
Och efter skolan så började de som svetsare på Åkermans. Och jag hittade inte så mycket där som liksom tilltalade mitt inre. Utan jag råkade hamna bland egentligen 10 år äldre människor. Det fanns ett litet hippiekollektiv, får man väl nästan kalla det, i Eslöv. Med musiker och konstnärer och sådär. På gott och ont, får man väl kanske säga så. För att de drack ingen kvart och de rökte brass istället. Men de hade inga blåtiror och de lyssnade på annan musik än Creedence Clearwater Revival och Status Quo.
Det låter så enformigt när du tar upp det där, men jag förstår bilden.
Yeah,
men jag har väl en ganska enformig bild av det som jag var runt på det sättet också när jag växte upp, så jag förstår.
Nej, men de hade ju något, de hade den här lite peace and love-tänkandet som tilltalade mig. Men det var ju någonting som kom, alltså det var ju något som tilltalade mig för att det var något i mitt inre som jag kunde identifiera mig med.
Men det är intressant att du tar upp det. Att det kommer ju från en själv, det man dras till. Det blir ju som en magnet redan där.
Ja. Kommer därför du är det väldigt viktigt att titta inåt tidigt och se liksom, vem är jag, var hör jag hemma?
Det gör man väl kanske rent automatiskt, misstänker jag.
Ja, förhoppningsvis.
Kommer du ihåg vilka som var dina förebilder liksom utanför allra närmaste vän och familj och skola och sådär? Som typ runt om i världen, vad du såg omkring det när du växte upp. För det satt jag tänkte på, vilka förebilder hade jag när jag var 10, 15, 20? Det är nästan så att jag inte törs säga, för jag kommer ihåg när jag när jag gick i gymnasiet så var jag väldigt politiskt agiterande och så vidare. Och min nu, jag har ingen politisk färg idag överhuvudtaget kan jag säga, men han som var min idol då och som jag lyssnade väldigt mycket på, det var mycket tror jag för att jag tyckte han påminner om min morfar. Han verkade trygg och stabil. Det var Gösta Bohman. Sen kommer jag från Danderyd från början.
Mångemo.
Kunde ha varit, man vet aldrig. Nej, men det är nästan som man skäms. Jag tycker inte man ska prata politik. Men där var jag då.
Mm.
Och det är klart, är man född och uppvuxen i Danderyd så är det inte helt svårt på 70-talet och jag växte upp att faktiskt gå den linjen. Så han var ju en förebild för mig som jag också upplevde som stabil och pålitlig.
Mm.
Idag vet jag inte om politiker är pålitliga och stabila.
Det är sällsynt. Ja, men det är ju din uppväxtmiljö som har format dig.
Ja.
Och så är det ju också. Jag var ju precis, ja, jag hade mina förebilder. Men i mitt fall var de raka motsatta.
Ja.
Jag gick ju till och med, eller jag gick ju inte med. Och det har ju, för att komma tillbaka till lite grann. Det jag sa innan, jag sympatiserade med KFMLR som det hette på den tiden. Mm. Kommunistiska partiet, marxist-leninisterna, revolutionärerna.
Det var precis annorlunda, ja. Och ändå möttes vi till slut.
Men, ja, men allting har sin tid.
Ja.
Men där var det faktiskt precis så som jag sa att jag aldrig har varit medlem någonstans. För att jag fascinerades av den här tanken på det jämlika samhället och ja, men social rättvisa och sådär. Och någonstans så drogs jag dit för att jag värnade om de svaga i samhället, helt enkelt. Tills jag hörde en radiointervju med Frank Både, som han hette, ordföranden, där han sa att narkomaner och homosexuella inte var välkomna i partiet.
Mm.
Narkomaner för att de kunde utnyttjas och homosexuella för att homosexualitet var ett nöje för överklassen.
Åh, herre min själ.
Och där liksom tänkte jag, men vänta lite här nu. Nu pratar de om två marginaliserade grupper i samhället.
Mm.
Och det är ju de jag värnar om. Och här sitter du och säger att de inte ens får vara med. Liksom.
Ja.
Och lite grann så, kanske på helt andra vis. Men ändå har du varit i de flesta föreningar och sådär som jag har sökt i. Det är liksom därför jag aldrig har varit medlem någonstans.
Nej.
Jag har aldrig kunnat köpa ett helt paket.
Men det är lite grann, jag tänker på det nu när du sitter och berättar det där, att lite grann det man dras till, det är dit man vill komma.
Mm.
Och om jag inte kan komma dit och jag inte vet vägarna själv, så är det som att jag beundrar de människor som kan leda mig dit. Jag tänkte på, jag beundrade folk som ledde mig till det jag var intresserad av. Till exempel Albert Klimscha, det var en jockey på Täby Galopp som var väldigt snäll och vänlig, men jag tyckte också om att rida. Och jag hängde på galoppen i många år. Det var skådespelare som jag såg upp till. Min stora idol väldigt tidigt var Jarl Kulle. Jag sökte in på Dramatens scenskola så småningom, för jag var intresserad av det. Och så Dalai Lama, som jag tyckte var något helt fantastiskt med sina budskap och vänlighet och sådär. Då tänker jag, det var ju ditåt jag ville gå ändå, och de ledde vägar. Det låter som att du har samma erfarenhet av just det där, att det man själv inte kunde, ägde, det var dit man gick. Och det låter väl vettigt istället för att det blev något fel.
Alltså, en av mina stora förebilder på den tiden var ju Jimi Hendrix.
Ja. Och det var ju musiken, ditt intresse för musik.
Ja, utan honom hade jag förmodligen inte börjat spela gitarr själv.
Nej. Ja, nu pratade vi ju länge om mitt, men du vill väl prata den här gången också. Det är inte bara jag, eller?
Får jag höras?
Ja, okej då.
Tack. Ja, jag har funderat på en sak. Eller jag har en fråga som jag ställer mig själv med jämna mellanrum. Vid behov, så att säga. Och den frågan är, flyr jag från någonting eller söker jag mig till något?
Ja, den låter ju lite grann som det du pratade om en annan gång här i tidigare program under våren. Men jag förstår skillnaden. För direkt så tänker jag, med en gång så tänkte jag på den gången jag lämnade Sverige. Och det var egentligen en flykt från en hopplös situation som jag hade hamnat i. Och jag kände att jag kan inte bo i det här kalla landet. Jag mår inte bra, jag var skadad efter en trafikolycka, hade väldigt mycket ont mitt i vintern och blev lämnad till att nu måste du ut och jobba. Och jag kände att jag kan inte det under de här förhållandena, så att jag flyttade till Spanien där värmen fanns. Så jag flydde. Det gjorde jag verkligen, för jag kände att det här går inte. Det finns inget skyddsnät, ingen håller i mig och jag håller på att gå sönder. Och då flydde jag.
Nu blev det ju bra ändå.
Men precis, och det är ju rätt kul, för flykten ledde mig ju faktiskt hem till mig själv.
Ja, jag förstår.
Och jag mådde bra av det i slutändan. Ja, så det är även det som är fel kan gå rätt. Men,
så kan det ju vara. Nej, men jag tänkte på att det är en viktig fråga. Därför att det påverkar ju såklart slutresultatet i hög grad. Och hur vet jag om jag flyr ifrån någonting eller om jag söker mig till någonting? Ja, men det handlar ju om vad jag har för känsla. Helt enkelt. Om jag känner att det här är outhärdigt, så här kan jag inte ha det. Jag kan inte gå till samma jävla jobb imorgon igen, typ. Jag står inte ut mer. Eller om jag har en känsla av att det här skulle jag vilja göra. Jag har alltid drömt om att göra detta. Jag kanske skulle gå en kurs och lära mig hur man gör det och söka ett sånt jobb istället.
Mm. Så man kan gå med glädje eller man kan gå med tungt hjärta ifrån något?
Det kan man göra, ja. Man kan känna en viss glädje över att slippa någonting. Men det räcker inte riktigt. Utan, ja, men det är det där lite vi har pratat om innan också. Är jag på rätt väg eller är jag på fel väg? Känns det rätt eller känns det fel, liksom?
Vandrar jag en väg med hjärta?
Precis, exakt.
Mm. Och då är det ju som sagt, vad kan det vara någonting som jag springer ifrån, så kan det ju gå rätt i alla fall. Men det kan ju också vara så att man springer helt galet innan man
kommer
rätt.
Vi är ofta inne på relationer och det är väl ett typiskt sånt exempel. Flyr jag från min relation in i en annan? Eller har jag träffat en människa som jag verkligen känner att det här är vad jag har längtat efter?
Det hänger ihop med det jag pratade om också, det där med att det man saknar, att om man är törstig så är det bättre att bära med sig eget vatten. Mm. Att om man ändå är nöjd men ändå känner att det här är färdigt, nu vill jag gå vidare. Det är ju en helt annan känsla än jag är så missnöjd så jag tar vad som helst är precis bättre än det jag redan har. Det är ju en himla skillnad.
Och det kanske det är också, det kanske är bättre, men att det är bättre innebär inte att det är bra.
Nej. De hängde ihop.
Ja, det gjorde de. Som så vanligt i våra samtal.
Ja, det ena leder till det andra. Det roliga är att jag vet ju inte vad du vill prata om innan vi börjar och vice versa. Och ändå hänger de ihop.
Men det är just det som gör det spännande också.
Man kan se hur det knyts ihop. Så du där ute, hur klingar det här i dig och hur hänger det här ihop för dig? Vad har du att berätta?
Det vill vi jättegärna veta.
Och hur ska vi kunna få reda på det?
Man kan skriva en kommentar på Facebook.
På gruppen som vi har skapat som heter just...
För en bättre värld.
En tanke i taget. Eller?
Så kan man gå in på WhatsApp.
Och skicka ett meddelande.
Vi svarar inte på samtal, men vi läser alla meddelanden.
Och numret du skickar ett meddelande på då är 07069...
8888.
5... Alltså 070 69
8888
5.